Det här avsnittet är sponsrat av hälsokostföretaget Helhetshälsa. Och i det här inslaget tänkte vi gå in lite djupare på järn.
Yes. Och järn, det är faktiskt den vanligaste mikronäringsämnesbristen i världen. Men som tur är så går det ofta enkelt att bli av med symptomerna om man har järnbrist genom att återställa järnnivåerna. Och vad är det här järn då? Vad gör det i kroppen? När vi andas in så transporteras syre från lungorna ut i cellerna genom blodet. I blodet har vi röda blodkroppar som i sin tur har massa hemoglobinmolekyler på sig. Och det är de som sköter själva transporten av syret till cellerna som behöver det. För att hemoglobinet ska fungera krävs järn. Om nivåerna är låga kan inte tillräckligt med röda blodkroppar bildas, vilket då gör att man inte får tillräckligt med syre och kan då ofta känna sig trött eller utmattad. Men ibland så återställs inte hemoglobinvärdet trots att järnnivåerna är bra. Och då är det även viktigt att se över sin mängd folsyra, B6 och B12, för att bilda de här röda blodkropparna.
Ja, och Helhetshälsa, de har ju två stycken järntillskott som vi vill gå in lite djupare på. Det är järnoptimal och järnsaft. Och båda de här tillskotten, det är av tvåvärdigt järn, ferrojärn som det kallas, och det är lätt för kroppen att tillgodogöra sig. Och de här tillskotten är skonsamma för magen och veganvänliga också. Och just järnsaft kan man rekommendera till personer som är gravida. Det är nämligen så att järnsaft innehåller, förutom järn, även folsyra, B2, B6, B12 och C-vitamin. Och här har B-vitaminerna och folsyra en viktig roll i celldelningsprocessen. Och det har även järn. Och folsyra, det bidrar även till vävnadstillväxt hos gravida. Och jag tror att du har blivit rekommenderad folsyra, Sara, väl?
Ja, folsyra har jag rekommenderas väldigt tidigt i graviditeten. Och till och med innan man försöker bli gravid så rekommenderar de i dagsläget. Järn kommer att bli viktigare här också mot slutet av graviditeten, då det ofta är vanligt med järnbrist.
Och i den här järnsaften så ingår även C-vitamin som tillsammans med folsyra, B2, B6, B12 och järn bidrar till att minska trötthet och utmattning. Och järn, folsyra, B6, B12 och C-vitamin bidrar också till att immunsystemet fungerar normalt. Så det här är ett tillskott som passar gravida väldigt bra och finns alltså hos Helhetshälsa. Så vi tackar dem för att de vill samarbeta med oss idag.
Tack så mycket.
Tack.
Och välkomna till nytt avsnitt av Viss och Svärm. Jag som pratar nu heter Sara och sysslar med sprint när jag inte är gravid. Och med mig har jag Josefin.
Ja, hej. Och jag är ju lite så, jag står ju lite från längre distanserna i våran podd, som de flesta har förstått. Just nu så har jag ju inte sprungit så mycket dock sista tiden, men annars jag gör det.
Numera står du även för simning och cykling och allt möjligt.
Ja, det låter ju helt galet, men ja, så är det ju faktiskt.
Ja, det är härligt tycker jag. Ja. Hur mår du?
Jag mår faktiskt så där, ska jag väl säga. Jag har haft en förkylning här i några dagar. Det känns som att den klingar av redan nu, så jag vet inte liksom om det blir något ordentligt av det här eller om det bara försvinner bort, kan jag hoppas på. Livet kom lite emellan, så jag har haft lite jobbiga saker här att dela med i dagarna. Så jag är inte helt på topp, kan jag inte säga. Nej. Faktiskt, på olika sätt. Jag hoppas kunna bidra så gott som möjligt i podden idag ändå.
Ja.
Hur är det med dig då? Mår du bättre?
Jag mår bättre och alltså så här, det går lite upp och ner med illamående och trötthet, men det är på en helt annan nivå, så jag är verkligen så här, jag tränar och orkar ganska bra på dagarna. Sen är det vissa kvällar som jag mår lite illa och får ta någon macka till middag eller något så. Men det, jag känner att jag njuter av det läget som det är just nu. Jag har ju börjat köra träning. Jag kör mycket helkroppspass. Det känns som att jag går runt med konstant träningsverk. Alltså, allt jag har gjort, det är som att jag känner av varenda övning. Annars brukar man säga efter ett helkroppspass kanske känna, men jag kände lite i låren eller jag kände så här. Men det är som att jag känner av biceps, triceps, axlar, alltså alla övningar jag har gjort känner jag av.
Du är inte riktigt van vid det, tänker jag.
Nej, men det är härligt på samma gång. Så jag mår faktiskt, jag mår bra måste jag säga.
Vad skönt att höra. Du förtjänar det nu.
Ja.
Efter så många veckors illamående och fy. Ja, verkligen. Det här avsnittet ska ju handla om massor av frågor som vi har fått av våra lyssnare.
Ja, och det kommer in så många bra. Och vissa är så bra så vi känner att men gud, det här pratar, väljer vi de här frågorna så kommer vi typ inte hinna med andra frågor. Så att det kommer att bli lite ämnen av vissa frågor också. Som om din fråga inte dyker upp nu så är det troligtvis att den kanske görs om till ett större eget avsnitt.
Ja, och vi hoppas hinna med så många som möjligt. Och är det så att vi har hälften kvar då får vi ta ett nytt avsnitt med resten av frågorna i princip. Vi får se lite hur det går, eller hur? Ja.
Jag tänkte att vi kan börja med, vi fick faktiskt, jag tror det var två frågor som båda två handlade om lite om Göteborgsvarvet. Så jag tänker att vi kan dyka in på Göteborgsvarvssnacket. Mm. Så det var en Pauline som skrev så här. Hej och tack för bästa podden. Jag har en fundering. Kommer under våren att springa i Göteborgsvarvet och uppladdningen kommer att bli crossfit 2 gånger i veckan samt 2 löppass. Min fundering är vilka löppass ska jag satsa på? Långpass eller långpass och snabba intervaller eller långpass och längre intervaller eller kvittare? Återigen, tack för en inspirerande podd och ett litet hjärta.
Mm, vad fint. Ja, alltså om man tänker spontant så här nu bara så tänker jag att alltså långpass är alltid bra att få in. Det är ju en halvmara hon ska ta sig igenom. Sen tror jag hon skrev att hon var van att springa längre. Visst var det så att hon var ganska bra distansmässigt?
Precis, jag ställde en följdfråga när vi skrev det. Alltså jag frågade dels vad målet med Göteborgsvarvet var. Alltså om det var bara att ta sig runt eller om hon hade någon tid. Samt om hon upplever att det är tuffare att springa längre och längre, alltså att orka hålla på länge, eller om det är tuffare att hålla ett specifikt tempo. Mm. Och på det så svarade hon att hennes mål, hon vill gärna ta sig under 2 timmar, och hon upplever att det är svårare att hålla ett tempo än att orka länge.
Mm. Alltså jag tänker ju att oavsett så är det ett långt lopp, så hon kommer behöva få in långpassen ändå. Mm. Och sen också fokusera på, som jag tänker, tröskelintervaller. Lite mer snabb uthållighet. Hon skulle klara av att hålla ett tempo, ganska snabbt tempo i över 2 mil.
Ja.
Så fokus på lite tröskelintervaller skulle jag säga. Vad skulle du säga?
Ja, men jag skulle också säga att hon upplever att det är lite jobbigt att hålla det här tempon. Nu, om man ska springa under 2 timmar. Jag har för mig att det är någonting så här 5:40 tempo eller något sådant. Kan det stämma?
Ja, det kan nog stämma. Ja, det kan stämma.
Jag har för mig att jag räknar ut något sånt. Då är det liksom så här, hon behöver ju faktiskt träna på att ligga i träningsfart och snabbare. Så att hon behöver ju bli kanske duktigare på effektiviteten i löpsteg, att bli stark i att man måste ju ha lite starkare löpsteg för att orka trycka på lite snabbare.
Ja, så är det ju.
Så jag skulle också säga liksom så här, jag skulle säga långpassen, det var hon nog inne på att hon skulle ha kvar, men det var om hon skulle köra snabba intervaller eller lite längre intervaller.
Just det.
Ja, och jag skulle säga faktiskt att mixa dem båda två, att köra dem båda två, men att se till att alla intervaller hon kör, det är liksom i tävlingsfart eller faktiskt snabbare, så att hon tvingas jobba lite med sin kanske svaga länk.
Ja, men jag håller helt med där. Alltså det bästa alltid i alla fall, det är ju att få in mixen av lite de här allra snabbaste och de här tröskelintervallerna. Den mixen är ju optimal att få till liksom, ihop med långpassen. Egentligen.
Ja.
Men är det något fokus så är det väl just tröskelintervaller, skulle jag ändå säga.
Ja.
Och hålla tempo. Och då skulle jag väl säga, alltså tröskelintervaller, då ska man verkligen ligga nära tröskeln, nära gränsen till att du får mjölksyra på intervallerna.
Och hur hittar man tröskeln om man vill gå på sitt tempo liksom?
Ja, men exakt. Då tänker jag, det är ju lite långsammare än sin milfart på tävling. Ska jag säga.
Mm.
Och lite snabbare än din halvmara fart på tävling. Så någonstans där mitt emellan. Då springer du milen på 50 minuter idag på tävling, när du maxpresterar på tävling. Då ska ju ditt tempo ligga lite över 5 minuter på tröskelintervallerna.
Mm.
Som ett litet riksmärke. Och då ligger du liksom och verkligen pressar tröskeln ganska mycket. Och är det så att du springer, jag vet att jag läste någonting, Anders Alkaj tipsade om några tröskel... pass, och då pratar han om 3 gånger 10 minuter. Och det är ganska 10 minuter, ganska långa tröskelintervaller då, man säger. Och de kan kanske få ligga på halvmaratonfart. Men kör du lite kortare, 5 minuters kanske tröskelintervaller, då kan de få vara lite snabbare. Det handlar om att du inte vill liksom nå tröskeln. Det är det.
Ja. Det skulle bli så att när du nästan kommer ner till din tävlingsfart, för du ska ju ändå hålla din tävlingsfart i 2 timmar sen.
Ja,
så därför
precis.
Behöver du liksom träna på att det här liksom är obekvämt. För ju mer du också pushar dig dit, så kommer ju den här 2 timmars farten som du ska hålla sen kännas lite mer behaglig, för att du har vant dig med att behöva ligga högre. Men i och med att hon kommer att träna 2 löppass i veckan, så ska jag ändå se till att 1 av de passen fortfarande är distansen, för att hon behöver vänja kroppen.
Absolut.
Alternativt, det som jag var inne på en gång förut, kommer också, för att hon vet ju att det är 2 timmar hon ska orka hålla på. Så det andra kan ju vara så att springa en halvtimme innan ett crossfitpass som är på en timme och springa en halvtimme efteråt också. För då får hon också den här arbetstiden på 2 timmar.
Ja.
Och ifall att hon känner att, så här, att, hon inte, att hon behöver pausa lite från lång, att hon inte orkar springa långa pass varje vecka. Och i och med att hon också har ganska lätt att hålla på en längre tid, så kan ju det här vara ett sätt att springa tävlingsfart 30 minuter innan, kör ett crossfit-pass och se vilket tempo orkar jag hålla 30 minuter efter. För det är också ett sätt att leka med tröttheten, tiden och löpningen.
Ja, och sen är ju alltså ett av mina favoritpass egentligen när jag tränar inför längre lopp, det är att köra jättelugn distans först, sen någonstans i mitten så kör jag lite fartlek. Då kommer jag upp och bara springer på lite mer. När jag är lite seg, jag sprungit en stund liksom, sprungit kanske en 40 minuter, och då ökar jag på farten lite och sänker igen. Leker med farten lite och sänker tempot igen och avslutar med jättelångsamt sista halvtimmen. Så att det är också ett kul pass om man inte orkar hålla på och tänka intervallträning. Åh, hur ska jag tänka? Ska jag lägga upp det med minuter? Och lek med farten lite i ditt långpass också. Kan vara ganska kul.
Ja, precis. Så behöver inte alltid vara superstrukturerat. Men du kommer nog känna ganska snart när du är i en tempo där som det är obekvämt. Och det är ju det där att du behöver ta dig upp i det obekväma framåt. Alltså du behöver vara där
för att
bli van med det.
Ja,
nästa
fråga Göteborg. Eller?
Ja.
Okej, det här är en tjej. Har du namnet på henne på listan?
Ja, Malin.
Malin. Hon sprang Göteborgsvarvet förra året och planen är att springa i år igen. Är dock sugen på maratondebut på Stockholm Marathon och bara är 2 veckor efter varvet. Borde jag skippa maran och bara köra Göteborgsvarvet eller tvärtom? Eller är det rimligt att klara båda? Och hon ska även springa Ragnar Ruleiva som är 2 veckor efter maran. Tack för inspiration och grym podd. Ja, Sara, vad säger du här?
Alltså det här är ändå så roligt, för det här är ju väldigt så här, när man vill mycket. Ja. Och det är så här, och det här blir ju helt och hållet, nu vet ju vi vem Malin, den här Malin är. Hon har skrivit förut, så vi har träffat henne. Så att vi vet ju att hon tränar ganska mycket, hon kör berries, hon springer, hon är väldigt så här aktiv. Så det här, man behöver ju ta hänsyn till så här, hur mycket mängd är den här personen van att klara av? Vad har den i dagsläge? Hur mycket ökning blir det här? Och alltså, överlag, tittar jag på pappret så skulle jag säga så här, ja, det är lite mycket på så kort tid. Så det är min spontana. Sen är det här också, vad är syftet med det och med varje lopp? Skulle det vara att hon ska prestera sitt bästa på alla 3, då skulle jag säga så här, nej. För då vet vi vet att det tar mycket på krafterna att försöka persa, att försöka liksom ligga på sin bästa nivå. Och framförallt då på fler, när det dessutom är en ny distans. Men skulle man säga till exempel så här, ja, Göteborgsvarvet, det är det sista långpasset inför Stockholm Marathon. Och det ska bara gå i det här tempot och du behöver bara ta det lugnt. Alltså så. Så att man mer ser det som ett träningspass som man gör inför det. Dock är det fortfarande lite på snudd på för nära kanske ändå. Eller ja, det beror på. Det är därför att du är bättre
expert på
distansen. Nej, men det
kan funka. På distansen. Jag skulle säga.
Men då kan man ha, men har man det som syftet på den, att gå in med den inställningen. Och sen sätter till exempel då Stockholm Marathon, det blir ju, även om inte det blir så här och jag ska springa så snabbt som möjligt, så är det fortfarande ett rekord i distans. Så oavsett så är det någonting hennes kropp gör för första gången. Så det här, då skulle jag sätta det som huvudmålet och att känna att det är den som det är där liksom jag lägger mitt fokus och min kraft. Så därför verkligen jobba med att Göteborgsvarvet handlar inte om att prestera. Och då skulle jag också om kroppen känns okej, veta att Ragnar som kommer efteråt, då skulle jag behöva ha att det är en rolig grej jag gör med mina kompisar. Och där är det inte fokus på att prestera heller. Och vara även beredd på att den kan ryka ifall att återhämtningen inte känns bra efter morgon. Är man inte beredd på att den ska ryka för att den är det viktigaste man har, det roligaste på hela säsongen med kompisarna, då hade jag tagit bort Stockholm Mara i så fall, för då är den viktigare. Så att gå till sig själv, vad är viktigt för mig och vad är syftet alltså, med alla loppen?
Jag håller med jättemycket som du säger. Vi har tänkt väldigt, väldigt lika på den här frågan. Jag hade, i hennes fall, hade jag alternativ 1 skippat maraton helt i år och kört till Göteborgsvarvet och Ragnar. Och då kan de försöka pressera lite på båda två liksom.
Ja, precis.
Alternativ 2, det är att ta, som du sa, Göteborgsvarvet som ett långpass. Sista långpasset, jättelångsamt ska det vara. Bara springa för att uppleva. Och sen köra Stockholm Marathon som huvudmål i så fall. Och då hade jag tagit bort Ragnar.
Ja.
Och det är för att jag vet hur lång tid det tar för kroppen att återhämta sig efter ett maraton.
Och speciellt första maraton.
Ja, jag hade inte tänkt att jag skulle springa upp 2 veckor efter. För mig så är det för stora skaderisker med det. Faktiskt.
Ja, men jag håller nog med dig när du säger det. Och dessutom vet jag, den där Ragnar, det är ett roligt lopp. Alltså de som inte vet, en Ragnar relay, det är den här när man är ett lag.
Eller det ser skitkul ut.
Ja, alltså skulle jag springa ett lopp, nu springer jag inte den här loppen över lag för att jag satsar på min sprint. Och nu när jag är gravid, jag kommer typ vara höggravid när det här loppet går. Så det finns ingen känsla då. Men jag känner sig spontant, skulle jag få välja ett långlopp det här året, så skulle jag vilja springa den här Ragnar Relay. Och den är alltså när man är ett lag som har en sån här van, alltså en liten buss. Och så är det en person som springer en sträcka i taget. Sen när man har sprungit klart hoppar man in i sin lagbil. Och så hoppar nästa ut, och på så sätt går den här stafetten till. Så man, när man inte springer, så är man med sitt lag i den här lilla bussen. Och så ska man ta sig ganska lång. Är det här runt med? Nej, vad är det i år? Är det någonting runt Mälaren?
Ja,
vad är det?
Ja, det är ju runt Mälaren.
Jag tror att den heter någonting sånt. Ja. Och det är lite olika. Den här finns i USA också när det är så här.
Är det startat? Det är i USA tror jag.
Ja, precis. Så den här har funnits på massa olika. Men den känns som en jätterolig grej att uppleva med sina kompisar. Men jag vet också att du kommer inte att kunna gå in på den och springa lite lätt på skoj med kompisar. Även om det är skoj, så har du en hel hejaklack som följer dig med bilen bredvid. Så du kommer att springa så mycket snabbare än vad du till och med har tänkt göra.
Man springer väldigt tätt inpå också hela tiden, gör man ju. Så det blir ganska påfrestande för kroppen, det här loppet. Ja.
Så du springer ju typ så här 5-10, mellan 5 och 15 kanske det är per sträcka. Det är olika varje sträckor, och sen hoppar du in och sen hoppar du ut igen när det är din tur efter några timmar. Så du hinner ju äta och typ vila i bussen. Så det är ju jätteroligt upplägg. Men när jag har pratat med folk också så här, så har de ju överpresterat, bara för att det går typ inte att springa långsamt när du har en buss bredvid med kompisar som är så här. Så att den kommer inte bli så lugn som man, även om man tänker att man ska ha det lugnt.
Oftast är det så. Nej, men det tror jag också. Jag tror det är som du säger. Och sen har jag, när jag tänkte på det svaret, så har jag mitt förra år i tanken. Alltså jag fick ju meniskskada efter Stockholm Marathon. På grund av troligtvis att jag hade sprungit ett maraton i mitten på april var det här. Sen sprang jag en halv mara 2 veckor efter den maran i Stockholm. En månad drygt då efter den halvmaran sprang jag Stockholm Marathon. Men de här 3 loppen för mig vart det för mycket. Och då är jag också ändå ganska van att springa, och jag hade haft en jättefin vintervår innan. Och det var ingen förvarning alls att jag skulle få. Jag hade inte ens ont under Stockholm Marathon, men efter loppet. Så det var en överansträngning för mig. Så jag tänker liksom lite att det är lite för stora risker att spela med.
Ja, jag håller med. Och där också det som vi har sett, att det här med att när det känns som lättast och som bäst, då är det också oftast ganska nära en skada, för att du är i din bästa form och du tar på dig mer och du springer mer för att det känns så bra. Och det är egentligen här som man måste våga dra lite i bromsar och backa för att bibehålla den känslan.
Ja. Sen förstår jag henne jättemycket, att hon verkligen vill allt det här. Jag är precis likadan. Jag förstår verkligen, men ja. Vi får se hur du gör nu, Malin, men hoppas du lyssnar på oss.
Ja, vi får se hur det går.
Ja. Okej, nästa fråga då.
Yes, på tal om lite lopp och halvmaror här, så är det Agnes som undrar om vi har några tips på roliga halvmaraton att springa.
Ja, alltså jag har ju, alltså av egen erfarenhet så har man sprungit. Och det har jag pratat om förut på podden. Men Köpenhamn, halvmaraton och Tjejmilen 21K, det är väl de roligaste och bästa maraton, eller halvmaratonlopp som jag har sprungit i alla fall.
Mm.
Sen är Göteborgsvarvet också väldigt kul.
Ja, precis. Jag har ju sprungit 3 stycken halvmaror. 2 av dem var Göteborgsvarvet, som jag tycker att är jätteroligt. Och sen sprang jag ju min tredje, den sprang jag på Hawaii. Och det är såklart att så här, får man springa en halvmara utomlands på något häftigt ställe, så är det såklart en upplevelse. Så den skulle jag nog säga att det är den som jag kommer att leva längst på och ha liksom i minne. Jag sprang det med en av mina allra bästa vänner och vi sprang tillsammans hela loppet och hade, alltså, det är en upplevelse som vi aldrig kommer att glömma. Men skulle jag nu bara så här, välja en halvmara som inte är liksom utomlands, då hade jag nog valt den här Tjejmilen 21K. Bara för jag har varit där och heja. Jag var där och heja på bland annat dig förra året. Och jag tyckte liksom, bara av att stå på sidan av, så kände jag liksom, gud vilka härliga energi det var där. Och det var peppande. Och det var liksom så här, och man märkte att folk hade väldigt roligt. De som sprang där och var liksom så här lyriska efteråt. Och bara, gud det var så här härligt. Så att, det är nog den jag skulle helst springa. Om jag sprang någon i Sverige.
Ja, då har du några tips där i alla fall då. Kring halvmaror.
Vi har fått lite om så här skador. Så det var en som om löparknä. Hur kommer jag snabbast tillbaka till löpningen igen? Och kan man springa tills det gör ont? För det kommer oftast efter några kilometer.
Mm.
Och här tänkte jag bara börja med att hänvisa. Vi hade ju ett helt skade avsnitt, alltså där vi pratade om träningsskador. Och vi hade två... vad säger jag, inte
sjukgymnaster,
kiropraktorer, fysioterapeuter, Rud och Vare, som är med och svarar på, jättebra på massa frågor.
Ja, de har en klinik som heter Klinik Vare och Rud i Stockholm.
Och jobbar liksom heltid med skador och mycket löpskador. Så att jag skulle börja med att lyssna på det avsnittet, så att går vi inte in på allting det igen. Men det jag minns att de pratade om, som man ändå så här kan repetera, det var ju ofta så här att har man löparknä eller någonting, så är det oftast, det är sällan knä där skadan kommer från, utan det sitter ju liksom att det kommer oftast från något annat ställe, någon svaghet eller så. Precis. Så man behöver liksom se över sitt rörelsemönster, sin löpteknik och ändra, för även om man får bort symptomen så kommer det ju att komma tillbaka troligtvis, om inte man ändrar sin rörelse eller stärker upp där man behöver då, för att inte överbelasta det här.
Ofta är fokus styrka ganska viktigt i alla fall.
Så de var ju mycket, de pratade ju mycket om det. Och sen så det här med att träna på smärta. Så jag kommer ihåg att de jämförde någon gång med att hålla handen på ett element. Och att du kan ju hålla den, och det kan till och med vara lite så här varmt, och det är ingen fara, du känner att det är varmt, men det gör inte ont. Men ju mer vi skruvar upp elementet och ju varmare det blir, till sist så kommer du bränna dig, och då är det skadligt att hålla kvar handen. Och det tyckte jag var ganska bra liknelse med träningen också, att man behöver inte vara rädd för att du känner av det, eller att nu känns det lite, eller det gör lite ont, utan det kan ofta gå bra att springa på det. Men när det börjar bli så här, så att du känner att den tar över känslan, nu kan du inte tänka på, nu det är det här som tar ditt fokus, du tänker på det hela tiden, då är det för hett och alltså då för ont, och då ska du inte pusha på det. Men att hittar man sen att det funkar bra på det här underlaget, eller det funkar att springa 3 kilometer innan det gör ont, då brukar det vara okej att göra det, så länge man känner att det inte blir värre och värre, att man bara kan springa kortare och kortare liksom.
Och lära sig den gränsen, vart den går liksom. Det är väl det. Sen tror jag alltid att det är bra att fokusera extra mycket på styrketräningen.
Ja.
Och samma, vi hade lite bål och ben.
Ja, och det var andra frågor där om skador också. Det var någon inflammerad höftled, och så ont på smalben och sådär. Och det är liksom alltid, i första hand alltid gå och kolla upp det, för det är svårt att ge specifika råd när dels är vi inte utbildade på skador, men sen också att vi inte ser vad den här personen framför oss heller.
Precis.
Så att alltid går man med någon skada som gör ont, kolla upp det. Ju tidigare man tar tag i det, oftast så går det ju snabbare att få bort det onda. Ju längre man går med det, ju längre tid kanske man får jobba med det innan det försvinner. Och tips 2 är att lyssna på det tidigare. avsnittet.
Mm. Ja, men superbra. Nästa fråga. Mm. Vilka influencers och Instagramkonton följer och inspireras ni av? Alltså, det är massor.
Ja, precis. Jag har ju så många. Ja, men precis. Och jag kan inspireras på så olika sätt av olika också. Men om jag tar till sprinten, så det är så att jag följer nog ganska många svenska sprintertjejer. Inte det är så här, svenska tjejsprinters. Såklart de som är liksom bäst i Sverige. Men också de som jag har liksom tävlat mot och möter. Alltså så, för jag tycker att det är inspirerande att se när de lägger ut om sin träning eller att de är pepp eller tänker på liksom nästa tävling eller så här. Så att de följer jag såklart. Men sen även såklart också friidrottare som veteraner. Alltså för jag har ju kommit fram till att jag inspireras så jättemycket av veteranfriidrottare. Och det är också för att jag känner att det är fortfarande framför mig. Så att det är fortfarande någonting jag kommer att kunna nå. Vilket jag märker att jag blir så här glad av att se dem prestera och göra det. Men sen har jag också liksom, när jag kollar typ till Instagram, alltså sånt som kanske inspirerar mig inom jobb och träning och liksom, då har jag mina kollegor såklart.
Såklart.
Vet du vem är Inger in Dubai?
Henne har jag skrivit upp här på listan också. Ja,
hon är en. Och hon inspirerar mig på lite
så cool.
Sätt. Hon har tidigare hållit på med CrossFit, men kör nu mycket så här enkel styrketräning i gymmet. Jag tror att varför jag inspireras är för att jag känner igen mig mycket. Vi tränar ganska likt, alltså basövningar, ganska, alltså back to basic i gymmet, om jag skulle säga det. Det är mycket knäböj, chins, utfall, sådär. Så att jag känner så här att jag kan lätt relatera till henne. Hon fick barn lite innan mig. Hon har inte riktigt kört tillbaka till CrossFit, men hon kör mycket styrketräning. Hon springer ganska mycket. Hon lägger ut inspirerande träningsvideos. Och bara verkligen ha en sund syn på träning och hälsa, tycker jag. Det känns ganska enkelt. Sen är jag fascinerad över att hon är väldigt, väldigt stark på att repsa. Alltså på höga reps. Alltså hon kan göra så här. Hon kan göra så många repetitioner på tunga vikter. Sen ser man henne sällan bygga upp så här till en tung etta eller tvåa, som jag ofta gör. Så att jag vet att mitt max tror jag att är ganska så här starkare än vad henne, om man nu ska jämföra. Men däremot så kan hon göra så här 10 reps på en vikt som för mig är jättetung. Alltså jag kanske kan göra 4 på den. Och det blir jag så imponerad att hon gör så här sjukt många chins, sjukt många knäböj på typ så här 90 kilo. Alltså det är verkligen, hon är superstark. Så hon är väl en sån som jag inspireras, kanske inte till friidrotten, men lite så här till hur man använder sin Instagram, hur man inspirerar, hur hon gör det enkelt på något sätt. Så där har jag, och sen kan det vara också jag, min förra kollega Johanna Barvelid, som hon jobbade förut i Lofsengruppen. Hon är en del av styrkebyrån. Hon är så här, så hon håller inte på med friidrott, men jag märker att jag inspireras mycket av henne, för att hon, när jag började i Lofsengruppen, då jobbade vi som sagt ihop, men sen gick hon på mammaledigt och sen gick jag på mammaledigt, så hon fick barn lite innan mig. Och jag kommer ihåg när vi började där, då var vi ganska så här, hon tränade ganska mycket styrkelyft, jag tränade CrossFit, och vi var liksom ganska jämnstarka. Hon var lite starkare i vissa övningar av de här styrkelyft, alltså knäböj, marklyft och bänkpress. Det var så häftigt, för hon valde ju sen att så här, nej, men jag ska satsa på styrkelyft, och tränat prestationsinriktat de här senaste, vad blir det, 3 åren. Och att se vad träningen gör när man fokuserar på det. För alltså hon har blivit så jäkla stark. Hon har 3 barn, hon är lite äldre än mig, och hon tävlar ju nu alltså på SM-nivå. Och nu pratar vi inte liksom veteran eller något, utan hon går in i SM-klasserna. Och alltså, nej, alltså jag är så imponerad av hon. Hon är så, alltså, i och med att jag vet att vi var ganska jämnstarka förut, och nu är det så här, alltså jag är hästlängder bakom. Och det är bara så coolt att se, liksom så här, följa hennes träning. Och det har ingenting med sprinten att göra, men ni förstår att man kan hitta saker, någon som kör sin grej, och det inspirerar mig till att göra min grej och inte begränsas. För att se hennes utveckling får mig att känna mig jätteinspirerad till min egen utveckling. Det var en lång utläggning, men ni förstår att det finns massa olika konton.
Det är fantastiskt.
Både nära mig, men också sådana som jag inte har träffat. Eller sådana som som inspirerar på olika sätt. Men det är viktigt för mig, igen det här som är med känsla. Jag behöver bli glad och pepp, jämföra mig på ett positivt sätt. Och liksom så här, säga bara, det här har vi ganska lika. Jag skulle också kunna vara lite så. Så att jag blir mer motiverad till att förstärka vissa sidor av mig själv. Än att jämföra mig på ett negativt sätt.
Den där gränsen tycker jag är så svår ibland.
Precis, för jag känner ganska tydligt ändå liksom, om det finns en irritation eller någon form av så här eller om det finns en bara så här wow, gud vad coolt, eller så jag skulle vilja vara lite mer som henne, eller jag skulle vilja vara lite, då tycker jag att det är en positiv sak, för att det blir mer att jag liksom märker sidor som jag själv skulle vilja förstärka. Har du något konkreta?
Ja, jag har flera konkreta konton som jag så här, alltså som jag väcker så här. De kan göra mig sugen på att träna. Då får man ju skratta, vissa av dem. Alltså, som till exempel så har jag en person som jag har nämnt förut i podden, vet jag. Det är Sanna Hed.
Ja.
Hon har sitt konto Run Sanna Run. Och hon har alltid varit, eller väldigt länge i alla fall, varit så här... Vad ska man säga? Hon är mentorpersonlighet, alltså, tycker jag lite så här. Jag känner att jag lär av henne. Och jag inspireras av hur hon tränar. Hon har varit skadefri typ alltid. Men tränar fortfarande ganska bra mängd. Väldigt fokuserad, strukturerad. Sånt som jag kanske inte riktigt har. Men på något vis så... Jag blir fascinerad av henne lite. Och hon får mig sugen på att springa. Så att Run Sanna Run, det är absolut. Sanna Hed är fantastisk. Sen finns det ju andra, det finns som hon, som du sa, Ingerin Dubai. Hon är så här, för mig är hon så här, fan vad cool tjej, alltid så glad och härlig. Jag blir så sugen på att ha hennes livsstil, du vet, så här, hon inspirerar mig väldigt mycket. Sen så har jag Mika Stare. Den här tjejen som gick från drogmissbruk till att börja springa massor istället.
Hon var som en del av Runners World-profil någonting inför något lopp, har jag för mig.
Ja, och hon är, ja precis. Och hon är en del av Asics Frontrunner. Väldigt så här, jag är nyfiken på henne och tycker hon... Jag blir så imponerad av en sån livsresa man har gjort. Det är häftigt där, tycker jag. Sen har jag ett helt annat konto som har... Det som heter The Bucket List Family. Det är en familj. Det är en familj med, jag tror, tre barn i familjen och deras föräldrar då, som har ett stort, jättestort konto på typ 2,5 miljoner följare i USA.
Oj.
Och de alltså lever, deras liv går ut på att typ åka jorden runt. De reser hela tiden och alltså gör videos kring det här och lägger upp på kontot och alltså man blir så här, jag vill leva som de lever. Typ så. Kan inte vi leva det här livet också? Lite så, jag blir inspirerad. Och jag har massor fler. Jag har ju Manne Forsberg, tycker jag är skön.
Ja.
Han inspirerar mig faktiskt jättemycket. Inspirerar, men han är jäkligt skön alltså. Och följa, tycker jag. Alltså, humoraktig och härlig. Malin Hjärtedal är också en tjej som... Hon är också med i Six Frontrunner. Cool tjej alltså. Hon är riktigt häftig.
Har jag inte koll på.
Går sin väg, är sig själv fullt ut. Jätte, jättecool tjej. Sen har vi ju Lisa Beskov och Alexandra Pisoni som har varit här i podden och hos oss. Som... Det är två väldigt härliga tjejer, på ett sätt och vis.
Ja, men precis. Just inspiration på den planen, just också med bara så här... Nej, men just det här tjejer som lite går sin egen väg och har lite skinn på näsan. Där ska jag faktiskt också vilja sätta in Ida Kjos. Vi har ju pratat mycket om tvillingsyrren Elin Kjos. Ida Kjos, hon är en sån där som när jag gör hennes inlägg får mig ofta bara så här... Jäklar, vilken powerbrud. Och liksom hon vågar säga, stå för sina åsikter. Hon vågar liksom ta upp kanske känsliga ämnen. Och hon har liksom så här, hon jobbar som jurist också. Så det så här, hon känns väldigt trovärdig, skarp och liksom där, just där, skinn på näsan.
Jag håller helt med. Jag tänker så här, när jag ser hennes inlägg så tänker jag, jag vill vara mer som henne, tänker jag ofta.
Ja,
hon är riktigt cool. Ja, jag håller med
dig. Och att det känns alltid genuint och äkta. Det liksom, hon har väldigt så här, stort hjärta.
Ja, och sen när du nämnde Elin Kjos, hon också en av dem som jag följer, profiler som följer. Hon är så här, jag blir jättefascinerad och inspirerad och samtidigt lite så här avundsjuk på henne. Alltså förstår du? Ibland är det så här, jag kan inte kolla på henne för jag kan inte kolla mer nu för jag blir typ avundsjuk liksom, fast ändå vill jag se för att jag är fascinerad. Förstår du?
Ja. Ja, men där kanske det är just för att ni gör inte riktigt samma grej. Och du kanske inte skulle egentligen vilja göra det hon gör. För du har ju mer löpningen än vad hon gör och sådär. Ja, och då kan precis. Det bli sådär att man vill ha, men inte riktigt når det. Och då blir det så här, att det kan bli en så här, dubbel. Men då får man ju försöka där också just hitta så här bara... jag ska bli lika cool på min grej som hon är på sin grej.
Men exakt så. Ja, exakt. Nej, men det är de som jag inspireras av. Jag har ju också en Micke Gunnarsson som pratar mycket om barnuppfostran och helt andra grejer i livet. Ja. Men Micke Gunnarsson är, för den inte honom så gör det. Vilken människa, säger jag bara.
Vad sa du att han hette på Instagram?
Micke Gunnarsson.
Micke Gunnarsson är uppskriven. Mm. Ja. Ja, men gud, det finns ju jättemycket. Och skulle jag börja scrolla mer så kommer jag på massa till. Men det här är i alla fall någon av dem som jag alltid så här, som jag känner att jag får så här positiva känslor när jag liksom ser vad de gör.
Jo, just det. Jag älskar inte löpträning, men vill börja göra det lite mer. Dock vill jag även fokusera på tyngre styrketräning. Tips på träningsupplägg som gör en bättre på löpning, men inte lägga ner jättemycket tid på det.
Ja, det var härligt. Ja, precis. Jag tycker det är så här härligt.
Jag tror det är hög igenkänning på den för många ändå.
Ja. Jag vet inte om det är så många som lyssnar på den här podden. För jag tänker att många tänker att den här podden handlar bara om löpning.
Ja, i för sig.
Så jag tror att de flesta som lyssnar här gillar löpning.
Ja.
Men därför gillar jag att det kommer den här också. För att man behöver inte gilla löpning för att lyssna på podden.
Verkligen inte. Vad skulle man svara här? Jag tänker ju spontant backlöpning och intervaller, tänker jag, löpmässigt.
Ja, jag tänker också att hon inte tycker om att hålla på under en längre tid. Det ska gå ganska snabbt. Hon vill inte sätta mycket tid på det. Så långpass är ju ingenting för den här tjejen.
Så effektiv löpträning på olika sätt.
Ja, så jag skulle liksom försöka hitta något sätt som man tycker att det är roligt att springa. Det kan vara intervaller ute i backe. Tycker man att det känns för mycket löpigt så kan man ju springa inne på löpband, inne på, på gymmet. Så kan man ju springa, jag tycker att det är jättekul att springa backintervaller på löpband. För det blir så här, du har klockan framför dig, du kan köra branta, du kan köra snabbare, du kan lätt göra så här 20 sekunders intervaller och bara springa på snabbt och hoppa av på igen och så här. Så jag gillar ju att springa just backintervaller på löpband. Och hon verkar ju vara en tjej som tycker om att ta i, så att, fart.
Ja, och hon kör ju styrketräning någonstans, verkar det som också. Så då kan jag passa på att köra ett intervaller på bandet ibland.
Ja, liksom. Och bara kanske sätta dem att de inte är i samband med någon så här benpass eller benövning, utan försöka ha ganska fräscha ben. Sen brukar jag liksom att vill man, är det styrkan som är i fokus, då brukar jag alltid så här se till att också styrketräningen planeras innan, alltså... helst dagen innan. Men om man körde på samma pass så är det också att det är innan. Löpningen är fokus, så då sätter jag alltid löppasset före styrkan, som inte är sliten av det andra liksom. Men så då kanske om hon ska köra lite mera överkropp, så kanske hon kan köra det här löppasset då innan eller efter dagarna eller i samband med passet. Så, nej, men för jag tyckte att det funkar rätt bra också just med så här, för förut körde jag lite den här typ av träning innan jag började med sprint. Och jag tyckte att det är kombinationen tung styrketräning, alltså få reps och liksom verkligen försöka öka sina max i styrka, de gick väldigt bra ihop med snabba intervaller. Och om jag sprang längre, då märkte jag att det gick också bra med verkligen så här bara vara ute och lufsa, kanske gå lite emellan och så mer ta de här nästan som ett återhämtningspass. Det som jag upplevde var tuffast, det var ju att hamna just på de här tröskel eller alltså de här slitiga löppassen ihop med styrketräningen. Det var inte så skönt.
Nej,
och det kunde påverka lite så här min ork till nästa pass eller nästa, alltså återhämtningen på ett annat sätt. Men just korta snabba intervaller eller riktigt riktigt lugna distanspass ihop med styrketräning. Jag tyckte att bara var positivt för min styrketräning också.
Det skulle kunna vara hennes upplägg ungefär. Ja. Tänker jag faktiskt. Men visst hade hon någon mer från nu, min fråga är avhuggen här, för hon hade en fråga mer om löptekniken också, eller hur, den här tjejen. Och tips på några specifika styrkeövningar. Visst var det så?
Ja, åtminstone löpteknik. Jag tror att det var en annan som hade skrivit om styrkeövningarna. Men löptekniken var det liksom just lite inne på vad, att hon upplevde att hon att hon gjorde liksom lite tvärtom i läppteknik. Jag försökte luska i vad det var och kom fram till liksom så här. Men, så att egentligen handlar det om så här, vad ska man tänka på liksom i löptekniken och övningar som man kan göra för att träna på det här. Och det är egentligen det vi kallar lite så här löpskolning.
Ja, precis.
Och det är lite svårt att förklara i poddformat.
Det är jättesvårt. Man vill ju gärna visa och förklara och vara med kunden bredvid sig när man pratar löpteknik, helst liksom.
Men ofta det man kan säga att det handlar om, det är ju att komma in i bra positioner i de här övningarna. Och då pratar vi om att ha liksom en stark bål, få in höften in under kroppen så att vi inte hamnar i det här sittande. Och att träffa, när man kommer ner med foten, att hinna träffa under sig själv. Så att vi jobbar väldigt mycket så här med tyngdpunkten rakt ner genom kroppen så att vi inte landar med fötterna framför. Vilket är lätt att man gör.
Just i löpstekniken, jag tycker att många hamnar liksom med kroppen bakåt nästan. Istället för att hamna med kroppen lite tyngdpunkten lite längre fram liksom.
Speciellt om det är så här höga knän till exempel. Det är en vanlig övning, så här, spring med
då
höga
man
knän
liksom bakåt ofta.
Så där kan man ju tänka liksom så här, att jag vill först hitta den här hållningen som jag ska ha i löpningen. Och det är ju en liksom, jag ska vara upprätt, hellre lite framåt, men då liksom en hel lutning och inte liksom en fällning från höften.
Precis.
Och att sen bibehålla den. Så att jag måste anpassa övningen så att jag klarar av att bibehålla min hållning. Så ska jag ha höga knän. Försöker jag få dem så högt upp som möjligt, då vill jag gärna luta bakåt för att komma högre upp med knäna. Jag tror att ni fattar hur jag menar. Men där vill vi ju inte springa i den hållningen. Så att hellre liksom komma fram, hitta stödet, hitta aktiveringen där du ska vara och jobba med så höga knän som du kan bibehålla hållningen och hinner ner tillbaka ordentligt. Du känner också, hinner du inte riktigt ner, då blir det en väldigt tung landning och man nästan sjunker igenom lite på
det
varje steg.
Är ganska, det här kräver ju att man aktiverar bålen väldigt mycket.
Exakt.
Och att man kan klara av att aktivera bålen och ha en stark bål. Det är liksom nummer ett nästan i löpteknik, att kunna hålla den liksom.
Ja, och när det känns som att man faller igenom eller blir så här, sjunker igenom eller tappar rytmen, då har man oftast gjort övningarna lite för svårt. Alltså man har liksom kanske dragit upp knäna lite för högt, för då hinner jag inte tillbaka i den här bra positionen. Så olika så här, helkick, höga knän, lite olika varianter av sådana som man jobbar små på ställe och känner efter att bålen är stark, du är upprätt, höften är in under kroppen och när du träffar marken så träffar du rätt under dig själv och du tar dig framåt genom att du trycker dig framåt i steget och inte genom att du liksom drar dig fram genom en fot som är framför.
Och jag tänker, om man vill ha specifika övningar och kolla på det, så det lär ju, det finns ju, jag vet det, på YouTube och googla fram också, alltså kolla fram löpskolningsövningar, running teknik, alltså vad som helst liksom att söka på, så kommer de här basic övningarna först när man söker på det.
Ja. Och ta gärna hjälp av någon. Alltså, om du är säker på att du gör rätt, så behöver du ha nästan någon som tittar på dig och ger dig feedback. Och det kan vara en PT, det kan vara en löpcoach, det kan vara en friidrottsförening, det kan vara liksom, det finns ju på massa olika ställen, eller bara en kompis som är duktig på löpning.
Jag hoppas ni förstod vad vi menade, men jag tror det faktiskt.
Ja. Och sen var det där andra, nu kommer jag hittar inte exakt vad den frågan var, men det var där om vi, alltså våra typ topp 3 övningar i gymmet för löpning.
Den frågan hittade inte jag heller, men den fanns med, vet jag också. Topp 3 styrkeövningar för långdistanslöpare, var det så det stod? Eller var det för bara löpare? Nej, men alltså, vi har varit inne på det förut, pratat om styrketräning i podden, nu har vi gjort. Och jag är sån som oftast kör liksom egen kroppsstyrka hemma. Men egentligen så skulle jag ju föredra att man faktiskt kör tyngre styrka med lite tyngre vikter. Och då tänker jag liksom marklyft och benböj och sådana övningar med tyngre vikter. Det hade jag fokuserat på som nummer ett egentligen, styrkemässigt.
Ja, alltså en av mina favoriter, det är ju liksom så här, se till att man kan göra ganska tunga knäböj. För att tunga knäböj är inte bara bra för ben och rumpa, utan du ska också kunna orka hålla en skivstång upprätt så att det blir jättebra bålövning.
Precis.
Och med löpare brukar jag till och med börja med nästan frontböj, för att då när man har skivstången fram på axlarna. För det tvingar dig att hålla dig upprätt och jobba ännu mer med liksom bål och bröstrygg. Man tar inte lika tung vikt där heller, men det behövs inte alltid, för du kommer ändå liksom känna av lår och rumpa, men du kommer även få in mycket överkropp. Så jag skulle säga någon form av knäböj åtminstone.
Ja, jag håller helt med.
Sen gillar jag till exempel så här bulgariska utfallssteg eller någonting, alltså när man jobbar med ena foten upphöjd bakom sig och så utfallssteg, så man har tyngden på det foten, främre foten som är på golvet. Och gärna här också typ, antingen lägga till ett upphopp för att få det liksom tyngre eller addera vikt. Jag kör både med kettlebells men även också faktiskt med skivstång på ryggen samtidigt.
Ja, den här övningen kör jag hemma själv. Jag har gjort det många år. Jag tycker den är jättebra. Och det blir en enbensövning.
Exakt.
Vilket så är väldigt man... löpspecifikt så.
Ja, precis. Och man kommer åt, man kan gå så djupt i den också. Så får man både ben och rumpa och en hel del bål här också. Och den kan du göra också med vikt i ena handen. För att få ännu mer få utmana bålen. Så ofta när vi jobbar... Den typ av bålövningar gillar jag mycket. När man jobbar med ojämn belastning, så att kroppen, bålen måste hålla sig upprätt och jobba mot den här kraften som vill dra en åt sidan. Ja. Så då får vi just den här stabiliserande bålaktiveringen. Så att det inte alltid bara cruncha eller liksom göra sit-ups och den typ av magövningar, utan
nej,
faktiskt att bålen får... Så jag skulle typ säga så här, knäböj är bulgariska utfall. Och sen så älskar jag ju också hip thrust, alltså höftlyft.
Ja.
Och jag tänker liksom, gör man de här i olika varianter så får man in bålträningen in det. För vi vill ju ha mycket bål och höft om det är löpning i fokus.
Mm.
Och ben. Men så jag skulle nog variera typ sådana här övningar. Utfall, knäböj, höftlyft, baksida lår. Det kan vara med fötter på boll också eller hur som helst. Men liksom att vi jobbar,
ja, för man kan köra vi hemma vid soffan också om man inte tar sig till gymmet. Liksom. Det är så jag kör hemma.
Ja.
Men så kan man få till lite vikter så är det bra. Liksom.
Ja. Men just att bålen stärks ju av sig själv av många av så här stora basövningar. Och sen att just utfallssteg varierar liksom med en hantel i ena handen, en hantel upp på rak arm. Alltså så, här så att du har liksom vikten på lite olika ställen, men det ska samtidigt inte synas på din kropp var vikten är, eller om den är ojämn. Så det skulle jag väl säga att det är så här favorit i gymmet, för även för distanslöpare. Det är inte sprintspecifikt, utan, utan det är framförallt, det är nästan mer mot...
Alltså det kräver ju, är man långdistanslöpare så kräver det att du är stark i kroppen. Du ska hålla kroppen i en position länge.
Ja.
Och blir du trött så krävs det att du har bra muskulatur.
Ja.
Det är ju så bara.
Och hopp vill jag faktiskt slänga in där också, om jag får slänga in till.
Ja, yes.
Alltså antingen hopprep på uppvärmningen eller bara liksom hopp upp på stepp, alltså steppredor i rad. Säg att du har kanske 5 stycken steppredor som du hoppar upp på mellan. Så att du får jobba liksom, överbelasta lite så här, komma åt till senor, leder och vader. Så att den tror jag är jättebra för löpsteget och för skadeförebyggande. Att faktiskt belasta vader och sånt i form av att liksom hoppa blir ju tyngre än att kanske bara springa. Så vi vill ha lite högre belastning än löpsteget. Så det kan ju vara att man behöver ha lite små höjder att hoppa upp och ner på. Eller låga häckar. Man behöver absolut inte hoppa så här höga häckar som vi gör mycket i sprinten. Utan, men låga häckar, det finns ofta så här små gula plasthäckar till exempel. Och hoppa sådana enbenshopp och liksom utmana liksom belastningen på
Och har man ingen idrottshall eller har man ingen... Inget gym att gå in på att göra det här. Alltså det finns ju backar ute i naturen.
Ja.
Jag nyttjar ju backar. Det bästa jag vet. Att springa i skogen, hitta backe och springa intervaller där. Eller göra hopp i backar.
Ja.
Det är så jättebra styrketräning för löpare. Eller bara liksom... borrsovhopp, enbenshopp. Det kan vara sidolöpning. Ja, vad som helst.
På sommaren är det här härligt att bara göra på en fotbollsplan också. Och det kan vara så här 20 stycken enbenshopp. Först på höger, sen på vänster. Jämfot, alltså bara hoppa liksom på olika sätt.
Ja, verkligen. Vi går vidare, Sara, eller hur?
Ja.
Det här är typ den svåraste frågan, tror jag, som vi har fått. Det handlar om håll. Jag har alltid idrottat och styrketränat, men började löpa bara för ett par år sedan. Jag har verkligen hittat glädjen i löpningen och förra året sprang jag många lopp, bland annat min första halvmara. Jag har dock ganska stora utmaningar med håll, både sidorna och trapsen ibland. Jag har googlat och testat mig fram med mat och vätska innan mitt pass, men tycks inte hitta något mönster. Varför får man håll? Hur kan man undvika det? Är det på grund av dålig uppvärmning? Har du något tips? Det här är så svårt tycker jag, för att forskningen visar ju inte jättemycket här.
Nej,
det finns inga bra studier på varför man får det och vad man ska exakt göra heller för att undvika det.
För det är så olika, så individuellt också.
Jätte. Men som hon är inne på själva med uppvärmningen, så tror jag att en bra uppvärmning kan underlätta jättemycket för henne.
Ja, jag tror det också. Så här, det man ser ändå är så här, att de som springer mycket och på högre nivå, det känns som att de har mindre problem.
Absolut.
Mm. Och då tänker jag att det de gör är dels att de har sprungit mer, alltså håller kanske på längre, är vanare att springa. Och så tänker jag att de kanske också har bättre teknik än vad en som har börjat. Så jag tror att liksom, det här med att bra uppvärmning, tror att det är jätteviktigt. Och då är man ny, då kanske den uppvärmningen kräver att man ska gå 10 minuter. Alltså en rask, alltså powerwalk i 10 minuter innan man börjar jogga. Det kanske är den uppvärmningen man behöver. Att man inte tänker att man ska börja alltid jogga långsamt. För det kan vara att det fortfarande är för hög ökning. Speciellt om man under dagen har varit ganska så här stilla.
Och sen är det ju kosten, tänker jag. Hon har ju testat sig framme säkert det här massor. Men alltså, ät inte. Alltså typ ta 3 timmar innan kan du äta. Sen kan du vila magen de 3 timmarna innan passet och se vad som händer.
Ja.
Sen kan hon kanske kan testa att springa, som jag gör mycket. Spring utan mat på morgonen innan frukost någon gång. Mm. Bara för att se, blir det någon skillnad? Är det kosten som påverkar mig? Vet hon det lite då kanske?
Ja, och framförallt också den här tiden på dygnet. Alltså så här, är det bättre på morgonen eller kvällen eller mitt på dagen? Alltså så att kanske testa sig fram inte bara med kosten kring maten utan också när på dygnet tränar jag. Men det är svårt och det är så frustrerande, man vet ju själv. Men jag tänker också de gångerna jag har haft mest håll, det är ju oftast när jag har kommit tillbaka efter ett uppehåll. När jag har sprungit som mest, då har jag inte haft så mycket. Jag tänker, alltså, jag har haft en liten teori när jag har jobbat med PT-kunder och det är bara för att det har funkat för några, men jag kan, det är ju fortfarande inte att det är det som är. Men när vi har ändrat lite löptekniken och framförallt hitta avslappningen i överkroppen. För jag har haft kunder som har haft problem med håll. Och det de har i alla fall haft gemensamt är att när de springer så är de ganska spända i överkroppen så att axlarna roterar lite fram och tillbaka. Så man tänker att man trycker fram höger axel och sen kommer vänster. Så att man liksom överkroppen har hela tiden rotation. Och när vi har jobbat bort det och hittat mer avslappnad, alltså bara jobba med bålstödet för att hålla den här upprätta, raka hållningen och sen hitta avslappnad i axlar och armar och verkligen hitta in i en pendel istället för att man drar sig fram med överkroppen sida till sida. Och när vi har fått bort den så har oftast hållet också blivit mycket bättre. Att det inte alls kommer lika snabbt utan då kommer det oftast när de börjar bli trötta på passet och det, då springer de också lite mer så här, för när man blir trött så faller man ju in i sina mönster.
Precis.
Så det kan hjälpa. Så jag hade ändå börjat med att titta på lite så här, hur ser det ut när jag springer? Har jag mycket rotationer i överkroppen? Men jag säger inte
det kanske
att det
är anspänningar liksom som är fel.
Exakt.
Alltså det kanske är,
så jag vågar inte säga att det liksom är det så här, men det har i alla fall hjälpt några av mina klienter att just hitta en mer avslappnad och mer liksom rak position, att tänka att kroppen ska röra sig stilla rakt framåt och inte sätta sig i rörelse i rotation.
Hon kan ju testa liksom.
Ja.
Och se över tekniken. Någon kanske kan hjälpa henne att göra det bara för att se om det kan hjälpa.
Ja. Ja, men det är frustrerande.
Men sagt,
alltså, jag förstår.
Det är svårt. Ja, frustration. Verkligen.
Ja. Nej, men testa fram och ha tålamod tror jag också. Ja. Och att det inte blir så här, nu kommer det igen.
Och så tror jag så här, ju mer vanlöpare hon blir, ju bättre kanske det kommer bli också.
Exakt.
Jag tror ju verkligen att det är så.
Jag tror också, så att ha tålamod med det. Tänk alltså bara så här, när du känner att det börjar, kanske inte pusha dig tills det är ohanterligt, utan när det börjar gå lite, kolla om det släpper, om du snabbare liksom drar ner på det. Mm. Att direkt man börjar känna det minsta lilla, går 5 minuter och kollar om det funkar sen. Alltså så att man mer liksom testar sig fram istället för att bara biter ihop och kör på vidare.
Mm.
Ja, jag hoppas att hon
till
får kläm på
henne.
Det.
Ja, verkligen. Vi har en sista fråga som vi hinner med här idag. Från Anna heter tjejen här som har skrivit. Den går så här. Hörde ett avsnitt idag från er. Superbra, kunde inte sluta. Började med mental träning. En fråga därifrån var att ni pratade om att vinna över sin nervositet. Hur gör ni det? Ibland när man ska göra något, typ tävla eller prata inför folk. Hur övervinner ni kroppen när den ger svettningar, darrighet, känns som man fryser, hjärtklappning och så vidare? Har ni några konkreta övningar, poddar, böcker? Med vänlighet, säger Anna.
Alltså, precis, och det här var alltså det hon hänvisade, att hon har lyssnat på ett avsnitt som hette mental träning.
Ja, precis.
Så det är den hon har lyssnat på.
Och jag kan väl säga att jag har egentligen inget bra knep att vinna över nervositet. Men det jag själv gör, det är ju att jag peppar mig själv väldigt mycket i mina tankar när jag blir nervös.
Mm.
Det kan vara när jag är i loppsituation inför, då pratar jag väldigt snällt och peppande till mig själv. Jag skulle aldrig liksom där i den situationen säga något negativt.
Nej.
Ändå kommer så pass långt att jag låter positiv då i den situationen till mig själv. Och även under loppets gång när jag springer och blir trött, då är det positiva tankar som jag liksom tar till, inte negativa. Och jag tror att det här är någonting som egentligen inte kommer naturligt, utan det här har jag jobbat med ganska mycket sen jag var yngre. För då var det precis tvärtom. Just i tävlingssammanhang så har jag väldigt lätt att peppa mig själv. Sen när det gäller till föreläsningar och sådana situationer som hon nämner här, då har jag liksom inte, jag gör nog samma sak där. Alltså jag pratar positivt till mig själv i mina tankar. Sen vet jag ju typ att man har hört massa tips om folk som har sagt liksom att tänk att publiken sitter nakna allihopa.
Ja,
ja, men sådana knep som är roliga, det har faktiskt jag provat en gång. Och det funkade för mig. Ja, för man blir ju lite, man skrattar lite samtidigt och tänker så, men man blir ju lite i överläge själv i den tanken då. Men det är så här, det är väl många som har hört den tipset förut, men jag tror att så här,
ja, jag har hört det. Alltså, jag har aldrig testat
så på
det.
Så här, nej, men det kan vara så här ett lite roligt knep att ta till. Har du någonting som du så här, eller har du läst någonting, du har tips om någon bok eller någonting du har läst, eller liksom, hur gör du?
Jag tycker att det första steget är, som jag tycker att det är viktigt, det har vi ju pratat om och det var inne mycket på det här, och det är det som du säger, att vara snäll mot sig själv. Att det är ju inget knep som man tar inför en prestation, utan det är ju någonting man måste jobba med hela tiden. Men när man har hittat det och det känns naturligt att man pratar snällt och peppande till sig själv, då kommer man också ha lättare att hantera mer stressade, utsatta situationer. För att man vet att jag gör mitt bästa. Och jag liksom så här hela tiden liksom bara peppar en själv. Så jag tror att har man ofta den här känslan, då tror jag att det är viktigt att någonstans börja med det. Sen skulle jag säga nästan att mitt knep som jag använder just på med tävlingar, föreläsningar eller så här, det är nästan tvärtom. För hon frågar så här om hur vi övervinner den här nervositeten. Mm. Och där gör jag nästan tvärtom, att så här, jag försöker inte övervinna den. För jag vet att nervositeten kommer ju när jag gör någonting som är speciellt eller någonting som är utmanande. Mm. Och då tänker jag att nervositeten kommer till mig som superkrafter.
Mm.
Jag har inte den på träning, utan för där behöver jag inte prestera lika bra. Så när det är tävling och jag känner att jag börjar bli nervös, då försöker jag tänka så här, bara yes, nu kommer nervositeten. Nu börjar jag känna mig svettig om händerna, nu börjar jag känna mig darrig. Och det här är ett tecken på att min kropp förbereder sig på att göra någonting riktigt bra.
Mm. Mm.
Så det blir nästan tvärtom, att jag nästan försöker välkomna den.
Ja, men det
där
är
den.
Smart ju, att man liksom tänker, man vänder på tanken lite.
Ja, för jag tror att man börjar försöka trycka bort den och bara, nej, nu börjar det. Nu, gud, jag kommer att bli så nervös, jag kommer att skaka i startblocken, jag kommer att, så. Då blir det så här, det är det man kommer att göra. Man vet ju det här mentalträningen, att allt man säger att man inte ska göra, att hjärnan inte tar hand om ordet inte, utan det blir att man gör det istället.
Precis.
Och det är svårt att tänka på vad man inte ska göra. Alltså det blir så svår tankegång och då blir man så stressad när de här känslorna kommer och det blir ju bara värre. Mm. Så för mig har det hjälpt jättebra att jag känner liksom att det är en del av processen. Och att så nu kan jag nästan bli så här, du vet, att jag vill bli nervös för att det är så här, nu är det dags att börja bli nervös. Jag måste börja tagga till. Och, men det gör också att jag blir liksom positiv när nervositeten kommer. För jag vet att så här, ja, nu är det dags. Nu kommer mina superkrafter. Jag vet att det var någon, jag tror det var en kastare som hade förklarat den här, för det var någon, jag undrar om det var spjutkastare eller diskus eller vad, men i alla fall han förklarade liksom så här, för de frågade varför han alltid presterar så bra på tävling men inte alltid på träning, utan det var en sån här person som alltid presterade på topp. Och de bara, har du inga nerver eller har du liksom inga fjärilar i magen som så här. Och då så hade han svarat så här: jo, jag har dem väldigt mycket, att det finns väldigt mycket som fjärilar i magen när jag ska gå in och tävla, men jag kan få dem att flyga i rätt formation.
Mm.
Och den är en ganska bra bild liksom, när de här kommer så här, ja, de ska ju vara där, men jag måste ju styra dem så att de ger mig den riktning jag behöver. Så det skulle jag nästan säga var tips, liksom, var glad för nervositeten och liksom veta att den kommer för att göra dig bättre.
Det var jätteintressant. Där känner jag att jag är nog väldigt, väldigt bra på det när jag ska liksom prestera i idrottssammanhang, tänker jag. Alltså just så när jag ska springa löptävlingar och sånt där. Då inte var lika bra på det kanske när man står i ett föreläsningssammanhang. Mm. Men där skulle man ju behöva träna på. Det kanske är för man är mindre säker på det också, att man gör det mycket mindre.
Exakt, jag tänkte ju säga det. Jag känner också så här, jag blir nervösare och den är jobbigare i en föreläsningssammanhang. Mm. Men det är för jag inte är lika bekväm i den miljön, i det sättet att jobba. Men det hjälper mig ändå att tänka så här. Mm. För att jag får inte mer panik liksom, utan jag vet att så här, det här gör samma sak. Men där går jag in ännu mer också i den här, att vara snäll mot mig själv. Att så här, du är här liksom för att de vill att du ska prata om det här. Du gör ditt bästa. Och du behöver liksom inte vara bäst på det här, för att det är inte det jag har satt mitt fokus på, att vara den bästa föreläsaren.
Men intressant, det var en jättebra fråga. För det är nog väldigt många som känner så här också.
Och poddar och böcker och sådana tips och det vet jag inte så här.
Alltså, jag har inte heller någon riktigt.
Nej, men det är också för jag har inte varit så senaste tiden har jag inte satt mig in i så mycket där. Men jag tror att börjar man söka runt på liksom så här prestationspoddar eller så här, alltså det här är mycket psykologi och sånt, så tänker jag att det finns säkert jättemycket bra.
Ja, det har med självförtroende att göra också. Det har så mycket med psykologi också att göra.
Mm.
Så det lär säkert finnas, men det är inget som jag direkt har som jag kan tipsa om, tyvärr.
Nej, inte jag heller tyvärr. Ja, men du, det här ungefär vad vi är inne med. Jag ser klockan har tickat på. Men vi har alltså vi har flera frågor kvar. Så vi vet att det är många vi inte har med. Och de är jättebra frågor. Så vi planerar för ett till frågeavsnitt.
Mm, som sagt. Det.
Sen var det också något som var ganska stor fråga. Som vi tänker att den kommer att komma in i ett annat avsnitt ändå. Det kanske inte behöver vara en fråga i podd, utan vi kanske bara väver in och pratar om den där det passar.
Och några kanske svarar privat också till några som har skrivit, tänker jag också. Men jättetack till alla frågor. Verkligen, jättebra frågor. Intressanta.
Jättebra frågor, ja.
Men du Sara, vi avbryter här och så hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi.
Det är intressant. Det kommer bli ett intressant avsnitt. Det blir ett annorlunda avsnitt nästa gång.
Ja, vi kommer ha en gäst.
Vi säger ingenting, va?
Nej.
Vem det är?
Nej, vi säger ingenting, men det kommer äntligen vara en gäst i podden.
Yay! Det är kul. Ja, då syns vi i Stockholm nästa vecka faktiskt.
Det gör vi. Ha det så bra.
Ha det bra. Hej då.